I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay. Den unga kvinnan Azizza håller sitt lilla spädbarn hårt i famnen och sin lilla treåring i handen medan hon så fort hon kan tar sig fram på den smala gången. Runt omkring dem flyter ett tjockt moln av vit gas snabbt fram genom gränderna och griper tag om allt som kommer i dess väg. Överallt ser Azizza människor som flyr i panik från sina små plåtskjul och andra som ligger ner på marken i olika onaturliga ställningar. Hon ser också djur som fallit ihop och hur de skräckslaget stirrandes uppåt tuggar fradga och blöder ur näsborrarna. Huden på Azizza och hennes barn och de andra som nu flyr från den giftiga gasen är täckta av blåsor och det känns som att de långsamt ska brinna upp. Snart märker Azizza hur hennes ögon också börjar svida och hur de snart börjar svälla igen. Hon försöker föra sin kropp och sina barn framåt i riktning mot ett av stadens sjukhus. Men snart märker hon att hela hennes syn börjar försvinna och det blir helt mörkt. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig Amanda Long om världens värsta industriolycka, massförgiftningen i Bhopal. Det är söndagen den 2 december och året är 1984. Hela det här året har varit minst sagt dramatiskt för Indien och alla de 762 miljoner invånarna. Flera stora politiska händelser har inträffat och skakat om landet rejält. För bara en månad sedan blev landets premiärminister Indira Gandhi ihjälskjuten av två av sina egna livvakter, vilket skapade totalt kaos och grupperingar bland medborgarna. Det är efter att hon beordrat militären och beskjutit det gyllene templet som belägrats av separatistiska sikher. Omvärldens ögon har under hela året riktats mot Indien och många har förskräckts både över Indira Gandhis massaker på sikherna och över lönnmordet på henne själv. Men nu har det alltså hunnit bli december och trots att det fortfarande råder oroligheter i landet har det hela lugnat sig lite. Även i staden Bhopal med sina 850 000 invånare har man märkt av och påverkats av det politiska kaoset. Bhopal ligger i centrala Indien och kallas för sjöarnas stad eftersom den omges av flera sjöar. Men trots att de politiska händelserna rört om även här är det något annat som har hänt som har rört upp invånarna ännu mer. Stadens stora kemikaliefabrik, Union Carbide, har nämligen börjat med nedskärningar, både av personal och löner. Många i Bhopal är beroende av kemikaliefabriken, antingen genom att de själva eller någon familjemedlem jobbar där eller genom att de har något arbete som är kopplat till fabriken som leverantörer eller olika typer av entreprenörer. I fabriken har man framförallt tillverkat bekämpningsmedlet Sevin, alltså insektsgift, av den giftiga gasen metylisocyanat. Men för några månader sedan, efter att nya produkter brutits in på marknaden som visade sig vara både billigare och mer effektiva, avbröt man produktionen av bekämpningsmedlet helt. Det slutade helt enkelt vara lönsamt för företaget och tillverkare och man började istället producera annat. Men sedan en vecka tillbaka har man startat upp Sevin-produktionen igen, men i mycket mindre omfattning än tidigare. Kemikaliefabriken som ligger precis intill ett av Bhopals stora slumkvarter har flera gigantiska ståltankar nedgrävda i asfalten på fabriksområdet och i tankarna förvaras flera ton av den giftiga kemikalien metylisocyanat. Och om det är något som alla på fabriken vet om så är det att giftet i tankarna aldrig får komma i kontakt med vatten. Nu är det en typisk decemberkväll i Bhopal. det är svalt ute och det kryllar fortfarande av folk vid den livliga marknaden som ligger i slumområdet precis intill den stora fabriken. Området är tätbebott och man bor i små plåtskjul som skiljs av smala gränder. Det är smutsigt och lerigt men det doftar gott av kryddor och mat som säljs från små bås eller vagnar. Ju mer klockan blir, desto fler av de små stånden börjar nu stängas ner och de höga rösterna från försäljare som ropar från sina bås börjar bli färre. En av Opals unga kvinnliga invånare är Aziza Sultan. Hon bor hemma hos sina svärföräldrar tillsammans med sin man, deras 3-åriga dotter Ruby och 8 månader gamla Mosin. Hemma hos svärföräldrarna bor också makens systrar och deras familjer, så det är mycket rörelse i huset. Just ikväll har Azizas man åkt iväg för att jobba, men alla i hushållet har samlats kring den nya tv-apparaten och nu sitter man och ser på film tillsammans. Barnen somnar snart och Aziza och de andra äter en bit mat innan de också går och lägger sig. Det är kväll och klockan är inte så mycket. Aziza brukar vanligtvis inte vara så kvällstrött, men hon väntar sitt 3:e barn och hennes ork har påverkats av graviditeten. Så hon lägger sig också ner och sluter ögonen och somnar inte långt därefter. Samtidigt inne i lunchmatsalen på kemikaliefabriken har några av arbetarna som jobbar kvällsskiftet satt sig ner för att ta rast. De spelar kort och dricker te. Männen har olika ansvarsområden, men eftersom de ibland måste hjälpa till på någon av de andra avdelningarna än de vanligtvis arbetar på, delar de gärna sina kunskaper med varandra på rasten. Det finns instruktioner och manualer, men de har de flesta av arbetarna inte ens läst. Beskrivningarna av vad som ska göras är dessutom väldigt luddiga. De lär sig helt enkelt bättre av varandra. De olika avdelningarna arbetarna jobbar på är bland annat själva produktionen, alltså att blanda kemikalierna på rätt sätt, med drift och underhållsarbete av maskinerna och med paketering och sortering av de färdiga produkterna. Men några av arbetarna i fabriken har just de gigantiska behållarna med giftiga kemikalier som sitt huvudansvar. De rengör delarna som leder in och ut ur behållarna och är helt enkelt ansvariga för att hålla uppsikt över dem. Nu har kvällsarbetarna bara en stund kvar av 8-timmarspasset som slutar vid 10:45. Männen diskuterar lite allt möjligt, bland annat nedskärningarna som har börjat göras, men också vardagliga saker. En av de unga arbetarna som inte har jobbat på fabriken så länge får plötsligt ett samtal från sin arbetsledare. Han ber honom att gå ut och spola rent ett av de långa rören som går in i en av tankarna. Den unga arbetaren lägger ifrån sig spelkorten på bordet och gör som han blivit tillsagd. Han har inte lika mycket utbildning som de flesta andra på fabriken. Han har bara gått klart gymnasiet, så han vill gärna visa att han gör sitt jobb bra. Medan den unga mannen sätter igång vattnet och spolar igenom röret funderar han på det där han lärt sig om täckskivor. De ska ju sättas fast på röret innan det spolas så att ingen vätska kan komma i kontakt med giftet i tanken. Men arbetsledaren har inte sagt åt honom att göra det och i loggboken vid tankarna har inte heller stått att det ska göras. Han vet visserligen att loggböckerna varken används särskilt ofta eller noggrant, men visst borde det ha stått där i så fall. Han tänker att han kanske missförstått och fortsätter med processen. Han lutar sig istället mot det han fått lära sig om säkerhetsarbetet på fabriken, om att man genom olika procedurer säkerställer att alla steg alltid görs. Om det nu vore så att ingen täckskiva satts fast på röret så måste ju det ha en förklaring. Det den unga arbetaren inte vet är att både säkerhetsrutinerna och kontrollfunktionerna på fabriken försämrats mycket sedan nedskärningarna och att det faktiskt inte fångats upp att någon täckskiva inte satts fast på röret. Och det varken han eller någon annan av de runt 100 arbetarna på fabriken den här kvällen vet om är att det vatten han nu låter rinna genom röret snart ska komma rakt in i tanken med flera ton av den giftiga vätskan och orsaka den värsta industriolyckan i historien. Nu har klockan blivit 20:11 och snart ska de som jobbar nattskiftet byta av kvällsarbetarna. De flesta av nattarbetarna har redan samlats i personalrummet och börjar förbereda sig. När klockan blivit 10:45 får de en snabb överlämning från kvällspersonalen som säger att allt ser bra ut innan de går ut och börjar med sina sysslor. Inne i kontrollrummet jobbar den unga kontrollrumsoperatören Suman Day. Suman har gått en teknisk utbildning och är en av de mer välutbildade på fabriken. Som vanligt ställer han sig upp då och då för att läsa av mätarna och se att allt är som det ska. Och nu upptäcker han något som får honom att reagera lite. Mätaren visar att trycket i en av gifttankarna på bara en halvtimme har blivit 5 gånger så högt. Suman skruvar lite på sig och registrerar det i sin loggbok, men tänker att det ändå inte borde vara någon större fara. Trycket har fortfarande inte kommit upp i så pass höga nivåer att det skulle innebära någon fara. Och dessutom vet han att mätinstrumenten ofta visar fel. De skulle egentligen behöva köpa nya instrument och fräscha upp överlag på hela fabriken. Suman sätter sig ner igen och tänker att han får hålla lite extra koll. Minuterna passerar och nu har klockan hunnit bli 11:30. Suman tycker fortfarande att allt verkar lugnt, men ute i fabriken börjar nu arbetarna reagera på något de med. Deras ögon har börjat tåras lite och de vet att det kan tyda på en läcka. Det är dock ingenting ovanligt, utan vattenläckor inträffar på fabriken någon gång i månaden och kan orsaka mindre reaktioner i luften. Egentligen förstår de att det är farligt, att det ska finnas andra kontrollfunktioner så att arbetarna inte själva fungerar som mänskliga läckagedetektorer. Men de har vant sig. Så de börjar nu, precis som tidigare gånger, leta efter källan till läckan. De meddelar också operatören Suman, som också han börjar söka. De går omkring ett tag, tills de ser hur lite gulvit gas sipprar ut från ett rör i taket. Det är en väldigt liten läcka, ingenting värre än det vanliga. Så en av arbetarna börjar laga den utan att det väcks några större reaktioner. Klockan blir 11:45 och nu är det dags för nattarbetarnas första rast. De sätter sig i lunchrummet och börjar dricka te. Några av dem diskuterar lite kort den läckan de precis upptäckt, men börjar sen, som de flesta andra raster, spela kort. Samtidigt rinner det vatten som en arbetare tidigare under kvällen satt igång för att rengöra ett rör, rakt igenom det och in i gifttanken. I nästan 3 timmar har det pågått och hela 1000 liter vatten har trängt rakt in i tanken. Vattnet har nu börjat reagera med den giftiga vätskan och en explosiv värmeutveckling har redan börjat ske. Kylanläggningen i fabriken fungerar inte heller som den ska. Och det ska inte dröja lång tid innan alla på kemikaliefabriken och hela Bhopal blir mer än önskvärt medvetna om att något har gått riktigt snett med gifttankarna på Union Carbides stora fabrik. Klockan 12:30 på natten sitter den tekniska operatören Suman fortfarande i kontrollrummet. Han tänker att det var skönt att de upptäckte läckan så snabbt och han lutar sig tillbaka lite. Men plötsligt ser han hur både nålen i tryckmätaren och den i temperaturmätaren hastigt börjar peka på högre och högre siffror. Under loppet av 1 minut ser han hur mätaren stegrar i en skenande hastighet och stannar inte förrän den nått hela 25 grader. Så högt som mätaren går. Han förstår ingenting. Han flyger ut ur kontrollrummet och skyndar sig att larma sin chef och de andra operatörerna. Sen springer han ut på fabriksområdet och tar riktning mot gifttankarna. Han måste få ett grepp om vad det egentligen är som pågår. Runt omkring honom hör han hur arbetarna nu börjat prata stressat med varandra. De tycker att det luktar konstigt, som om det är gift i luften. De är visserligen vana vid låga doser av det och hostandet har blivit en del av deras vardag. Men nu hostar de mer än vanligt. De flesta av arbetarna är inte ens medvetna om att man börjar tillverka bekämpningsmedlet Sevin igen. Ju närmare gifttankarna som operatören Zuman nu kommer, känner han också att det börjar stinka. Det luktar svavel, som ruttna ägg ungefär, och det sticker i näsan. Zuman ser nu flera av arbetarna som han passerar håller för sina näsor och munnar. När Zuman kommit ut till den delen av fabriksområdet där gifttankarna finns, ställer han sig på en av de stora betongplattorna som ligger ovanför de delvis nedgrävda tankarna. Han känner plötsligt hur plattan under honom börjar skaka. Han förstår ingenting och han väntar på att det ska avta. Men istället börjar bara skaka mer och mer och ett högt ljud börjar komma underifrån. Det låter som en kokande gryta och när både ljudet och skakandet bara fortsätter att öka intensitet bestämmer han sig för att springa. Han måste skynda sig och säga till chefen att något är på väg att hända och att de måste utrymma hela fabriken. Operatören Zuman springer nu så fort han kan bort från tankarna. Men plötsligt låter ett ännu högre ljud bakom honom och han vänder sig om. Ljudet är först gällt och gnisslande, men det övergår snabbt i ett öronbedövande brak. Zuman ser nu hur en nästan 20 meter lång spricka har bildats i betongen som täcker en av tankarna. Och nu går allt fort. En värme kommer snabbt emot honom som gör att han backar bakåt. Det känns som att stå i en ugn och innan han hinner förstå vad som är på väg att hända börjar återigen ett annat ljud infinna sig. Det liksom väser högre och högre. Och plötsligt ser han hur ett vitt högt moln skjuter upp från tanken och börjar sprida sig upp i atmosfären. Så man vet vad det innebär. Den giftiga vätskan i tanken har förvandlats till giftig gas. Han ser nu hur det vita molnet fortsätter att breda ut sig där uppe och över hela fabriksanläggningen innan det börjar driva vidare ut över stan. Över stan där invånarna fortfarande ligger och sover i sina hus. Den unga operatören Zuman springer nu inåt för att larma sin chef, Mr. Qureshi. På vägen passerar han nu panikslagna arbetare som hostar kraftigt och ingen vet vad de ska göra. När Zuman kommit in till chefen, Mr. Qureshi, och berättar vad han sett ser han allvarligt tillbaka mot Zuman. Sen lyfter han mikrofonen från sitt skrivbord och ropar bestämt ut i högtalarna att det läcker gift i fabriken. Alla måste evakuera. Total panik bryter ut bland arbetarna som nu börjar ropa samma sak till varandra som de hört i högtalarna. En arbetare krossar glaset till larmknappen i fabriken och sirener börjar nu tjuta överallt. Medan arbetarna nu skyndar sig ut ur fabriken märker de att ögonen inte bara tåras utan att det börjar värka i dem ordentligt. Chefen, Mr. Qureshi, skyndar sig och beordrar att allt vatten i fabriken genast måste stängas av och att man endast får använda det till att spruta direkt mot gasen och försöka neutralisera den. Det är alltså bara om vatten kommer i kontakt med själva giftvätskan som det kan bli farligt, inte om det kommer i kontakt med gasen. Efter bara någon minut kommer brandkåren till platsen och de börjar också spruta vatten mot den utströmmande gasen för att liksom stänga in den och bryta ner den. Men man försöker sig också på andra sätt att neutralisera den. Men gasen har hunnit bli så varm nu så ingenting fungerar. Den gas som nu sprutar ut ur tanken är över 120 grader varm. De flesta arbetarna hinner snabbt lämna fabriken. Men det alla i paniken har glömt bort är de fyra stora bussarna som står parkerade utanför. De är till för att användas vid den här typen av katastrofer för att evakuera de lokalbor som bor nära fabriken. Men bussarna står fortfarande kvar. Alla arbetarna har bara skyndat sig förbi och skräckslaget försökt rädda sina egna liv. Men det ska visa sig att fyra bussar ändå inte på långa vägar ska räcka för att rädda alla de som gasen ska sträcka sig till. Slumkvarteret intill, Kali, är Bhopals mest tätbefolkade område. Mer än en halv miljon människor bor där och och de sover på marken i små otätade plåtskjul. Zuman oroar sig nu för att gasen ska hinna sträcka sig dit innan de får kontroll över den. Det varken han eller kollegorna vet om är att det vita molnet redan hunnit sprida sig i gränderna och att människor redan hunnit dö av den giftiga gasen. Den unga kvinnan Narcissa vaknar av att hennes treåriga dotter Ruby hostar kraftigt. En gatlykta kastar ett svagt sken in i sovrummet och Narcissa upptäcker då att rummet har fyllts av ett vitt moln. Hon börjar höra hur fler i huset hostar kraftigt innan hon vaknar till ordentligt och plötsligt hör vad det är människor ute i gränderna utanför ropar. Spring! Hon tar upp sin 8 månaders lilla bebis och tar 3-åriga Ruby i handen och går ut i köket. Hon känner hur det börjar värka i halsen och bara sekunder senare känns det som om hon andas in eld. Barnen börjar skrika och gråta hysteriskt och Narcissa känner nu hur det börjar bränna rejält i ögonen. De andra i familjen har också vaknat och nu skyndar de sig att försöka stänga alla dörrar och fönster ordentligt. Narcissa öppnar upp filten om sitt lilla spädbarn hon har i famnen, 8 månader gamla Mosin, och upptäcker att han börjar se svag ut. Narcissa får panik. Hon måste få honom till sjukhus fort. I kåkstaden Kali har fler människor nu börjat vakna av den starka stanken av att de har svårt att andas och att ögonen svider. Giftgasen är dubbelt så tung som vanlig luft och den lägger sig därför som ett täcke över marken, vilket gör det omöjligt för människorna att fly undan den. Inte bara är den farlig att få på huden eller ögonen, utan också livsfarlig att andas in. Runt om i gränderna går nu människorna omkring och hostar och skriker efter hjälp, medan de börjar kräkas och hosta blod och svimma. Några har redan fått rodnader över sin hud och försöker med hjälp av blöta trasor och svalka sig. De vet inte om att de istället borde hålla de blöta trasorna mot munnen när de andas för att slippa få i sig så koncentrerad gas. Skriken på gatorna och i gränderna börjar nu bli ännu flera och nu ropar någon det som ger mardrömsväldet de befinner sig i en förklaring. Olycka på kemikaliefabriken, gift i luften. Flera börjar ropa samma sak och snart ekar ordet gift på Bhopals gator mellan människorna som nu flyr i panik. Den unga kvinnan Narcissa bestämmer sig för att försöka ta sig till sjukhuset med sina små barn. Hon tar med sig dem ut och bryr sig inte ens om att låsa efter sig som hon alltid brukar utan börjar bara springa. Både hon och barnen är fortfarande invirade i de filtar de har sovit med. Men Narcissa känner nu att luften ute är varm. Inte alls så där sval som det var under kvällen innan. Klockan är nu 1:30 på natten och Narcissa kan se hur yrvakna barn och vuxna strömmar ut från sina små skjul med panik i blicken. Giftmolnet fortsätter att strömma fram över gatorna och Narcissa hör hur människor ropar åt henne och hjälper dem innan de faller ihop medvetslösa. Hon ser ner på knytet i sitt famn och öppnar filten lite. Narcissas lilla pojke, Mosin, börjar kräkas okontrollerat och när hon ser ner mot 3-åriga Ruby ser hon att även hon gör det. Narcissa lyfter upp Ruby också och fortsätter att gå. Snart upptäcker hon att 8 månader gamla Mosin är medvetslös och Narcissa börjar gråta hysteriskt. Men hon måste framåt, hela vägen till Hamidia-sjukhuset. Hon har fortfarande inte helt förstått vad det är som hänt, men förstår att det har något med kemikaliefabriken att göra. Hennes ögon svider så mycket nu att hon inte längre kan se, varken sina barn eller vägen hon går på, men hon försöker fortsätta framåt ändå. Men efter att ha gått ett tag faller hon ihop på marken. Hon känner då hur hela hennes ben är täckta av blod och innan hon hinner tänka mer faller hon ur medvetande. Just då kör ett tåg in i Bhopal. Men precis som det kommit in på perrongen ropar en av de stationsanställda på Bhopals tågstation i högtalarna till passagerarna att de inte ska gå av. Han skriker att något allvarligt inträffat och att tåget så snabbt som möjligt måste fortsätta ut ur Bhopal. Han upprepar att passagerarna måste stanna kvar inne i tåget. Men när det börjar sakta in vid perrongen ser han hur passagerarna börjar trängas vid utgångarna och några börjar redan hoppa av den låga farten. Han springer ut på perrongen och skyndar sig fram till tågföraren. Han viftar med armarna och ropar att han måste fortsätta köra, att en olycka inträffat. Tågföraren ser fundersam ut men gör sen som den stationsanställda säger och kör med undantag för några få som redan stigit av vidare med passagerarna ut ur Bhopal. Det varken den stationsanställda eller tågföraren vet om är att de precis räddat livet på flera hundra människor. Tåget fortsätter att rulla ut ur Bhopal och när klockan passerat 2 ser passagerarna på tåget nu på avstånd hur lik ligger på gatorna. Samtidigt i kontrollrummet sitter fortfarande operatören Zuman och hans kollegor och märker hur den giftiga gasen börjar komma in till dem också. De tar på sig sina syrgasutrustningar och Zuman försöker tänka vad han kan göra härnäst. Men molnet blir snabbt tjockare och tjockare och snart kan han bara se någon decimeter framför sig. Den unga operatören inser att han och de andra kanske borde fly. Men om de gör det så finns det ju inga kvar att försöka reparera skadan. Han bestämmer sig för att stanna kvar i kontrollrummet. Han vankar av och an och försöker på olika sätt att kontrollera läckan. Då och då ser han mot mätinstrumenten för tryck och temperatur som fortfarande slår i taket. Men så plötsligt, när klockan blivit 2:30 på natten, upptäcker han att den giftiga gasen inte längre verkar läcka från tanken. Den unga operatören andas ut lite, men han förstår att skadan som redan är skedd måste vara omfattande. Men hur omfattande den är har han dock ingen aning om än. I de delar av Bhopal som ligger i närheten av fabriksområdet flyr fortfarande människor i panik med uppspärrade ögon. De har blåsor över hela sina kroppar och avföring rinner längs med deras ben. De hostar och kräks och faller ihop. Folk försöker leta efter sina familjemedlemmar och mitt i kaoset trampar de över andra som har fallit ihop, medvetslösa eller döda. Alla försöker de samla ihop sina familjer och ta sig till något av de närliggande sjukhusen. Men akutmottagningarna på sjukhusen har redan förvandlats till bårhus. Den unga kvinnan, Azissa, vaknar på marken. Hon har fortfarande sina barn intill sig och de har täckts över med en stor filt. Hon kollar efter barnens andning och drar en lättnadens suck när hon inser att de båda fortfarande är vid liv. Hon lyfter lite på filten och ser att fler som ligger runt omkring henne täckts över med filtar och täcken. Plötsligt kör en stor bil förbi och hon hör någon prata från en stor högtalare på den. Meddelandet lyder: "Vi har kontroll över gasläckan på Union Carbide. Gå tillbaka till era hus." Azissa ser att det har blivit morgon och förstår att hon verkligen måste ta sig till ett sjukhus nu för hennes barns skull. Hon har svårt att andas och förstår att de också måste ha det. Då kommer en man fram till henne. Han hjälper henne upp och tar med sig henne och barnen och börjar köra mot Hamidia sjukhuset. Men innan de kommit fram har Azissa återigen förlorat medvetandet. Det blir morgon och runt om i Bhopal syns nu spår efter den fruktansvärda katastrofen. På marken ligger döda människor överallt och döda djur ligger utspridda på gatorna. Kor som segnat ihop med fradga runt munnen och blodiga näsborrar. Runt 500 000 människor har utsatts för den giftiga gasen och hittills har redan runt 5 000 av dem omkommit. På Bhopals sjukhus försöker man att hjälpa alla de tusentals offren så gott man kan, men man vet inte riktigt hur. Man sköljer deras hud och ögon, försöker lindra smärtan. Kemikaliefabriken Union Carbides ledning har informerat läkarna i stan om att det är metylisocyanat som har läckt ut, men man har beskrivit ämnet som ofarligt, ungefär som tårgas. Fler och fler drabbade fortsätter att strömma in till sjukhusen under hela dagen, och sjukvårdspersonalen inser att de inte kommer hinna hjälpa alla innan det är för sent. Hela dagen och kvällen passerar och sen blir det morgon igen. Och när Azissa ett dygn efter att hon blivit medvetslös öppnar sina ögon igen, möter en läkare hennes blick. Läkaren berättar för henne att hon inte längre är gravid. Azissa får dock veta att både treåriga Ruby och lilla Mosin klarat sig, och efter att ha fått den hjälp som finns att tillgå på sjukhuset får de åka hem igen. Men när Azissa kommer hem är det visserligen till en lycklig make, men till ett hus som inte ser ut som det gjorde. Runt omkring det har löven på träden helt fallit av, som om de bränts bort. Och maten i skafferiet har blivit konstig. Vissa av sakerna har färgats gröna. Azissa försöker ta hand om sina skadade och chockade barn och försöker förstå vad det är som egentligen har hänt. När det har gått 2 dygn sedan gasen börjat sprida sig har ytterligare flera tusen omkommit. En siffra som ska hinna stiga ordentligt innan det värsta är över. Redan 5 dagar efter olyckan, den 7 december 1984, arresterar indiska myndigheter Union Carbides vd, den amerikanska Warren Anderson. Warren Anderson står anklagad för mord, men han släpps snart mot borgen, varpå han genast lämnar Indien. Efter det försöker indiska myndigheter få Warren Anderson utlämnad för att stå inför rätta i Indien, men utan lycka. Warren Anderson ska aldrig mer återvända. Dagarna och veckorna efter olyckan är svåra för Azissa. En tid efteråt dör både hennes pappa och hennes bror till följd av andningssvårigheter. Och hennes lilla son, Mosin, återhämtar sig inte ordentligt och får olika typer av både fysiska och mentala problem. En tid efter händelsen kommer man fram till att det var flera faktorer som orsakade tragedin. Bristande säkerhetsrutiner, dåligt underhåll av till exempel kylanläggningarna, dåliga nödrutiner och brister i ledningen. Utöver det kommer man fram till att företaget brast i att utbilda sina medarbetare i risker med giftet de arbetade med och i att varna både arbetare och samhället om det som inträffat. Att polisen inte ens fick information om gasläckan förrän 3 på morgonen. Det ingick nämligen inte i företagets policy att blanda in några andra i fel som inträffade på fabriken. Åren som följer efter incidenten pågår den rättsliga processen mot företaget Union Carbide. Men år 1989 når kemikalieföretaget och den indiska regeringen en uppgörelse om kompensation istället. Företaget går med på att betala $470 miljoner till Indien i utbyte mot att åtalet läggs ner. Det här väcker stor frustration och beslutet får stark kritik, både av de som drabbats och av andra som menar att rättvisa inte har skipats. Men trots uppgörelsen så står mordåtalet mot den tidigare vd:n Warren Anderson fortfarande kvar. Han fortsätter att kallas till rättegång och 8 år efter händelsen i februari 1992 förklaras han som flykting från rättsväsendet av en chefsdomare i Bhopal efter att han struntat i att infinna sig vid domstolsförhandlingarna. Åren går, men år 2003, hela 19 år efter olyckan, utfärdar Indien en formell begäran till USA om att Warren Anderson ska utlämnas. USA vägrar med hänvisning till brist på bevis. Det ska dröja så länge som till juni 2010, alltså 26 år efter händelsen, innan någon döms för olyckan. Men det är inte de stora företagsägarna som blir syndabockarna, utan 8 av dem som arbetade på fabriken den där kvällen 1984. De döms för grov försumlighet till 2 års fängelse och böter. En av arbetarna inte ens vid liv när domen förkunnas. När det har gått snart 40 år sedan katastrofen fortsätter tragedin år 2023 fortfarande på många sätt. eftersom grundvattnet och marken i Bhopal aldrig ordentligt sanerades, föds fortfarande långt fler barn än normalt med missbildningar, cancer och olika typer av tillväxtproblem. Dessutom lever fortfarande de över en halv miljon människor som drabbades den där decembernatten 1984 med bestående men i form av ögonsjukdomar och lungskador. I en intervju som Azizah gör mer än 35 år efter olyckan berättar hon att hela hennes liv efter händelsen har gått ut på att försöka klara av och betala sina egna och sin familjs läkarkostnader. Idag arbetar Azizah på Sambavna-kliniken där hon assisterar en läkare. Kliniken riktar sig just till gaskatastrofens offer och Azizahs mål är att hjälpa så många av dem som möjligt. Man vet fortfarande inte exakt hur många som omkom till följd av kemikaliekatastrofen i Bhopal. Men att det rör sig om många tusen gör att den fortfarande anses som den värsta industrikatastrofen i historien. Du har lyssnat på Kodkatastrof om världens värsta industriolycka, massförgiftningen i Bhopal. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutiv producent var Jonas Lindskog. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om branden i Grenfell Tower. 31-åriga Rania ser ut genom fönstret. Hon befinner sig på 23:e våningen i höghuset och det är långt ner till marken. Elden smattrar från byggnadens utsida och hon förstår att det är bråttom nu. Men hon vet inte om hon vågar ta med sig sina små barn genom trapphuset längre. Gång på gång har larmoperatörerna sagt åt henne att det är säkrast för henne och döttrarna att stanna kvar i lägenheten. Då ser Rania plötsligt genom fönstret hur en av hennes grannar i lägenheten bredvid hoppar från sitt fönster för att slippa dö i lågorna.
Podplay, en del av